Semestern hägrar för många. I bästa fall 5 sammanhängande sommarveckor av ledighet. Och en del kan till och med bestämma vilka veckor de vill ha ledigt. Men så har det inte alltid varit, och de där veckorna har det kämpats för. På 1800-talet var de flesta arbetare aldrig lediga, utan de slet hårt 7 dagar i veckan. Men mot århundradets slut fick fackföreningarna allt mer inflytande och krav på semester ställdes. 1938 blev semester en lagstadgad rättighet i Sverige. Alla arbetare fick rätt till 2 veckors semester. Men grunden till lagen handlade mindre om vila för vilandets skull och mer av att upprätthålla produktionen. För under tidigt 1900-tal insåg politikerna att det fanns ett ökat behov av rekreation. Det ökande tempot inom bland annat industrin slet ut arbetarna allt fortare. Med hjälp av semestern skulle de hålla sig friska resten av året och den snabba produktionstakten kunde fortsätta. 2 veckors ledighet med full betalning. En omtumlande upplevelse för människor som i hela sitt liv från 12-14 års åldern jobbat minst 6 dagar i veckan året om. När man säger att alla fick semester så stämmer inte det. För lantarbetare infördes flera undantag och husmödrar fick inte semester förrän på 1940-talet då det infördes en särskild husmoders semester. Den innebar att de fattigaste och mest utarbetade husmödrarna kunde ansöka hos staten om bidrag för resa och uppehälle på särskilda semesterhem. Och liksom för arbetarna i allmänhet så handlade det inte så mycket om den personliga hälsan som att hon behövde vilan för att göra en bra arbetsinsats i familjen under resten av året. På semesterhemmet skulle husmodern vila upp sig och göra små studiebesök, till exempel på en bondgård med många djur eller en trädgårdsanläggning. Men från 1938 skulle alltså 1,8 miljoner svenskar plötsligt vara lediga med lön i 2 veckor. Och här fanns en oro hos politikerna och de så kallade högre klasserna. Tänk om arbetarna nu skulle lata sig och slösa bort tiden. Somliga motståndare till semestern uppfattade själva tanken på ledighet som en uppmaning till lättja och latmansliv. Även anhängare av semesterlagen uttryckte farhågor för att ledigheten skulle urarta i dans, alkohol och skräpkultur, som att lyssna på radio eller gå på bio. För semesterlagen var som sagt ingen välfärdsreform för den enskilde individen. Syftet var att folk skulle hålla sig friska så att de kunde göra ett bra arbete resten av året. Därför fick man inte använda semestern hur som helst. Meningen ovanifrån var att man skulle förkovra sig, idka sunt friluftsliv eller resa. För att förhindra att arbetarna tappade kontrollen under semestern så genomfördes flera upplysningskampanjer. Organisationer som Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen gav till exempel ut tidningar med artiklar som beskrev vad den ideala semestern skulle innehålla. Och Arbetarnas bildningsförbund, ABF, Kooperativa förbundet KF och Svenska Turistföreningen, STF, gick ihop och bildade resebyrån Reso. Det var då en resebyrå som specialiserade sig på att ordna folksemestrar med billiga bussresor som erbjöd rekreation med ett visst mått av folkbildning. Och i samma anda gav STF och KF ut Handbok för reselivet i Sverige. Men kampanjerna gav inte så stort avtryck. Folk gjorde det de bara kunnat drömma om tidigare. De testade sin äventyrslystnad, gjorde ingenting eller umgicks med familjen på ett sätt som inte var möjligt i vardagen. Det viktiga var att man bestämde själv. Och alla hade naturligtvis inte råd att resa. De var kvar hemma, ägnade sig åt sol och bad eller cyklade iväg och hälsade på nära släkt eller vänner. Efter andra världskriget däremot började semesterresorna öka rejält. Högkonjunkturen gjorde att familjerna fick det ekonomiskt bättre samtidigt som kommunikationerna förbättrades. Och semestern utökades, först till 3 veckor år 1951 och sen till 4 veckor år 1963. Bilsemestern slog igenom först. Familjen stuvade in sig och allhanda mer eller mindre nödvändiga produkter som campingsätt och resegrammofon i bilen, kopplade på husvagnen och gav sig ut på vägarna. På campingplatsen levde de enkelt och nära naturen, precis som det här gamla idealet från 1930-talet föreskrev. Snart lockade flyget till sig semesterfirarna. Den första charterflygningen ägde rum år 1954, då 26 personer reste i grupp till Palma de Mallorca. Resan tog 12 timmar och innehöll 4 mellanlandningar. Året därpå slog charterresandet igenom på allvar och Mallorca fick sällskap av Kanarieöarna som den mest populära destinationen. Och resebyråerna tog upp konkurrensen om charterturisterna. Branschen ökade snabbt. 1955 reste cirka 20 000 svenskar på charter. 1978 var det 1,2 miljoner. Och då hade vi också år 1977 fått de lagstadgade 5 semesterveckor vi har idag. Men charterresorna drabbades också av semestermoralism. De gick ju inte alls ihop med idealet om den här aktiva semestern, utan här slappade man, gick på grisfester och ägnade sig åt ytlig massturism utan inslag av bildning. Och de som forskar kring semesterns historia menar att det genom hela historien löper en debatt om fel och rätt sorts turism. Det handlar ofta om förr och nu. Då fanns det riktiga resenärer, nu finns det bara turister. I botten ligger motsättningen mellan en klassisk elitturism och en expanderande massturism. Ett annat spår för semestern som utvecklades under hela 1900-talet, det var det lantliga idealet. Allt fler sökte sin rekreation i sommarstugor runt om i landet. Allt fler fick råd att bygga egna stugor. Och idag räknas Sverige som ett av de länder med flest fritidshus. Och nu, ja, nu har många av dem en standard som vilken villa som helst. Och kanske tuktas gräsmattan till och med av en robotgräsklippare. Men semester är fortfarande en ekonomisk fråga och den är inte jämlik. På samma sätt som förr finns det idag en stor del andel semestrande som inte har råd att resa. Kanske inte ens göra någon typisk semesteraktivitet överhuvudtaget. Ungefär var fjärde svensk har inte råd att åka på semesterresa och har inte heller tillgång till något fritidshus. Bland ensamstående kvinnor med barn, i synnerhet utlandsfödda, så är andelen som får stanna hemma ännu högre, visar statistik från Statistiska centralbyrån. Och när det gäller massturism så är det idag många av våra mest populära resmål där man börjar protestera mot det ökande trycket av besökare som inte bara rent fysiskt tär på resmålen utan också bidrar till bostadsbrist och ökade levnadsomkostnader för lokalbefolkningen. Men semestern uppfattas numera som en individuell rättighet, inte som något som främst är till för produktionens skull. Och det har blivit lite mer legitimt att bara slappa. Samtidigt kan det vara svårt att svara ingenting särskilt på den så här års vanliga frågan: vad ska du göra på semestern? Källor: Sörmlands museum, Svensk semesterrätt 1900-tal, Wikipedia och LO.